Nya begynnelser är temat för de här tankarna. Och vi börjar från början i Bibelns första bok och första vers. Och jag läser där de två första verserna. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus bli till, och ljuset blev till. Och Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev kväll, och det blev morgon. Detta var den första dagen. Och då be tillsammans. Herre, tack för att vi får komma till ditt hus och fira gudstjänst. I glädjen över att det avgörande redan har skett. Du har uppstått ifrån de döda, du lever, och där du lever är allt möjligt. Låt det prägla oss och gudstjänsten idag. I Jesu namn. Amen. Jag ska driva egentligen en enda tanke genom den här predikan idag. En tanke som har blivit väldigt viktig i mitt eget liv. Och som man kan säga att predikan delvis har fött Thomas med lite samtal oss emellan månader tillbaka nu och då. Och det är just tanken på att skapelsen egentligen inte blev färdig i och med den första skapelseveckan. Den som Bibeln beskriver. Utan att skapelsen pågår för fullt och att det har återverkningar eller betydelse för förutsättningarna för våra liv. Och så har jag också tänkt att kanske finns det i den tanken att skapelsen pågår också en väg till tro för den som söker en tro i sitt liv. Du kanske är med oss här idag. Bakgrunden till det här är att det finns en polskfödd rabbin som heter Salman Shaster Shalomi. Och han påpekar att en mer källtrogen läsning av Bibelns allra första rader skulle vara inte i begynnelsen skapade Gud, utan att egentligen så skulle man läsa i en begynnelse skapade Gud. Som om livet bestod av en rad nya begynnelser. Många bibelforskare håller med om detta och håller också med om att uttrycket att Gud skapade i begynnelsen, då skapade Gud, bättre skulle översättas med orden att Gud började skapa. Om man håller ihop det så får man en lite annan öppningsrad till hela skapelseberättelsen. I en begynnelse började Gud skapa himmel och jord. I en begynnelse började Gud skapa himmel och jord. Jag vet inte vad ni känner, men jag tycker att den här lilla språkliga justeringen plötsligt öppnar helt nya bilder när man läser detta. Man fastnar inte i de där olösliga detaljfrågorna. Alltså, hur gick detta till? Hur lång tid tog det? Hur länge sedan är det exakt? Utan här finns plötsligt vår historia som människor inbakad. Men här finns också vårt nu och vår framtid. Gud började skapa. Han fortsatte att skapa. Och ingenting är färdigt. Alltså skapelsen pågår för fullt. Och hela det mänskliga livet levs mitt i den skaparprocessen. Vi finns inte bara till. Vi håller också på att bli till i någon bemärkelse. Vi är work in progress. Och om detta att vara skapad inte bara syftar tillbaka, utan skapelsen per definition är någonting pågående, så måste ju det betyda att vi som människor hela tiden nyskapas igen och igen. Och det jag ska sluta om en liten stund, att jag tror att detta skapande ska fortsätta pågå evigheten lång, och att det därför blir ganska roligt. Lyssna igen. I en begynnelse började Gud att skapa himmel och jord. Jag hörde om en man och hans hustru som var engagerade upp över öronen i en kyrka liknande den här. Men någonstans mitt i livet, och kanske ska man vara ärlig och säga, någonstans mitt i deras framgång, för det gick väldigt bra för dem, så blev välståndet plötsligt ett ogräs i deras liv och deras tro. De drunknade i ett liv fyllt av hus, bilar och lyxresor. De gick allt mer sällan till gudstjänsterna där de hade tillhört de ivrigaste i att komma för att tillbe och lovsjunga något större än sig själva. För att till slut utebli helt från församlingens liv. Deras pastor som berättade det här saknade de naturligtvis. Han ringde allt som oftast och frågade vad de hade tagit vägen, om de ville komma till kyrkan. Men det var alltid någonting annat. Det var en resa eller ett kalas eller någonting. Och de uteblev helt och hållet. Så plötsligt, efter ett par år av frånvaro kanske, så dök de plötsligt upp en söndag igen, ganska otippat. Och när pastorn hälsade på dem och uttryckte sin glädje över att de var där, så där som vi pastorer gör, ni vet, så sa han också: vad ger oss glädjen att få se er här just idag? Och då svarade den där mannen och sa: jo, sa han, jag vaknade i morse och allting kändes så bra, sa han. Så fantastiskt bra. Jag kände mig så välsignad i mitt liv. Och så tänkte han en stund till och så sa han: jag kände mig så skapad, sa han. Så att jag var tvungen att fundera över vart ska jag gå för att liksom svara på det och säga tack för att jag är så skapad, så välsignad. Och jag kom bara på ett ställe, sa han. Jag ville gå hit och jag ville rikta mitt tack, inte till dig, sa han till pastorn. Jag ville rikta mitt tack till Jesus själv. Jag ville säga tack för att jag är en skapad människa. Jag ville gå till rätt person. Sug på den här meningen ett ögonblick. Jag tycker den är fantastisk. Jag kände mig så skapad. Inte bara existerande, inte ens bara levande, utan i kontakt med själva ursprunget eller upprinnelsen till att jag finns här. Och om man tar den tanken på allvar, så tror jag att den kan leda en människa i riktning mot Gud. Jag kände mig så skapad. Jag har fyra reflektioner kring detta. Tre korta och en lite längre. För det första: att vara skapad innebär att någon ville ditt liv. Någon ville ditt liv. Vi är inte här av en händelse. Vi är inte här av en slump om vi är skapade. Egentligen kan man ju säga att människans grundförutsättningar från början är mycket goda. När Gud såg på de första människorna han hade skapat, och märk att det här sker innan de har hunnit göra ett skapandes eller levandes grann eller ens förtjänade minsta beröm, så står det i Bibeln i skapelseberättelsen att Gud ser på den människan han har skapat och så utbrister han om henne att det här är mycket gott. Very good, som det står i den engelska översättningen. Det är en lyckad produkt. Nu ska det sägas snabbt att han sa inte detta bara om människorna. Han sa detta om tapirerna och åsnorna också, så vi ska inte förhäva oss. Men däremot så har vi allt skäl att sträcka på oss som människor. Människan har en alldeles särskild plats i skapelsen, därför att vi är de enda varelser som är skapade till Guds avbild, skapade att avbilda den Gud som gjorde oss. För mig har det aldrig varit särskilt avgörande om världen kom till på 6 dagar eller om världen kom till på 6 miljoner år. Har aldrig varit särskilt viktigt för mig. Jag respekterar dem som tror annorlunda eller tänker annorlunda. Världen är till, och det räcker för mig. Däremot har tron på en personlig skapare bakom den här världen blivit allt viktigare med åren. Bakom skapelsen finns en tanke och en avsikt, och därmed också en mening, en djup mening. Vi är skapade till Guds avbild. Det betyder att någon ville våra liv och att vi finns här med ett gudomligt uppdrag att avbilda Gud. Detta är stort när man tänker. Vi behöver inte skapa våra liv själva. Det har Gud redan gjort. Vår uppgift är att överlåta våra liv till den pågående skaparprocessen. Jag älskar överlåtelsebönen som finns i Svenska kyrkans liturgi och handbok. Den som börjar och ofta blir läst. Börjar med orden: du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Jag kände mig så skapad. Att vara skapad innebär att någon ville ditt liv. Det är förutsättningen. Då har vi en andra tanke. Och det är att det går en väg ifrån förundran över skapelsen till tro. Varje morgon vaknar vi upp i en värld som vi själva inte har skapat. En värld som är så sinnligt konstruerad att vi egentligen borde börja varje enskild morgon med att häpna en stund över att vi får vakna i en så fantastiskt sinnrik värld. Häpna en stund över den där knivskarpa teckningen på hackspetten som varje morgon landar på det där lilla fågelbordet utanför vår köksfönster, som egentligen är alldeles för litet för den här stora hackspetten. Häpna över de mjuka trägolven under fötterna. Häpna över doften av nybryggt kaffe som går genom köket. Eller anblicken av en sovande livskamrat, ett litet barn eller en vän som man inte har sett på väldigt länge. Häpna över det knarrande ljudet en tidig februarimorgon när man går över snön för att hämta tidningen vid brevlådan. Eller häpna över det gnekande ljudet av tulpaner någonstans i mitten av april eller början på maj när man tar in de där första tulpanerna och de knirrar i ens händer. Varje morgon vaknar vi i en värld som vi själva inte har skapat. Det finns så oändligt mycket här. Och inte ens om vi tar hjälp av poeter och vetenskapsmän så kan vi ju ana mer än en bråkdel av allt detta. Platon menade att all filosofi börjar med förundran. Och jag har tänkt tanken, tänk om all tro också börjar precis där, med att man förundras över det som omger en. Om det är sant jag säger nu, så är ju det självklara hotet mot våra liv, men också mot vår tro. Alltså att börja ta tillvaron för given, bara trampa på i ullstrumporna i en sån hastighet och med sånt fokus på sig själv och sina egna uppgifter att man slutar notera allt det förunderliga som omger en. Där det mesta blir självklart, där sker fort någonting, och det är att livet krymper ihop, det blir något litet och begränsat. Man förlorar liksom den här storögda blicken. Jag satt på bussen in till stan en dag och då överhörde jag ett samtal mellan två barn som var så underbart. Det var en liten och så var det en lite mindre. Och vad den lille än berättade så svarade den något större, det något större barnet, samma sak. Och det var att han sa: jag vet, sa han. Alltså hade den lille hört att en del ormar kunde bli otäckt långa, så svarade den något större: jag vet, sa han. Och så berättade han om ormar som fick den lilles ormar att framstå som daggmaskar i proportioner. Och i längden är det ju inte särskilt roligt att berätta någonting under sådana förutsättningar, eller hur? Än tristare måste vara att tillhöra den grupp människor som redan vet allting. Som slutat att förvånas, som slutat att överraskas. Vuxna människor som aldrig någonsin säger: nähe, eller det menar du inte. Alltså människor som stannat i växten. Ibland tänker jag, man skulle samla alla sådana som har bevarat förmågan att överraskas och förvånas och säga nähe i livet. Man skulle samla dem i en rörelse. Vi kanske ska starta den, du och jag, Thomas. Och så kallar vi den för näheismen. Jag tror att den skulle kunna få sina medlemmar. Men det är någonting här som också har att göra med tro. Det här ställer nämligen krav på livsstilen. Det andliga livet far väl om man lever så pass närvarande att man hinner mata fåglar, man hinner ta långa promenader, man har tid för omsorgsfull matlagning där man vet och förstår och känner till var varorna kommer ifrån. Alltså att man är så i skapelsen att man har en chans att upptäcka att bakom denna fantastiska skapelse så finns det en Gud. Vi håller inte bara på med det som är våra egna händers verk. Skapelsen är inte Gud, men den vittnar om Gud. Den berättar om Gud. Men det är någonting man hör bara i den mån man är med i själva skapelseprocessen. Sen står det i den 19:e psalmens andra vers: himmelen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom, och natt undervisar natt. Det är inte ett tal, det är inte ett ljud. Deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord. Alltså, allt skapat har någonting att berätta om denne Gud. Därför finner man inte vägen till Gud genom att vända det skapade ryggen och leva någon slags kufiskt inåtvänt liv. Utan man finner vägen mot Gud genom att ta skapelsen, världen och livet på stort allvar. Ta den till sig med glädje. Jag säger detta därför att i en del kristen förkunnelse beslog mig att det faktiskt handlar mest om sånger. Av någon outgrundlig anledning så beskrivs det här jordelivet gärna lite nedlåtande, lite ringaktande. Vi sjunger om att vi håller på här nere i gruset om världen, och världen är jämmerdalen. Och i en sång sjunger vi: ej, världen är mitt hem, jag vill ifrån den gå. Det må vara en bra kristen låt, men det är usel teologi. För många av oss älskar den här världen. Många av oss känner oss djupt rotade i detta liv. Och poängen med att Jesus kom, poängen med att han flyttade in i vårt grannskap, kan ju inte vara att vi liksom ska bort härifrån så fort som möjligt och leva i tanken på hur det blir sen. Poängen är att Guds rike redan är här. Gud har flyttat in i den här världen. Och det är analogt med att Jesus i Nya testamentet beskrivs som den förstfödde i skapelsen. Jag läser ur Kolosserbrevet 1. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman genom honom. Det är som om Kristus själv finns i centrum, själva kärnan av vår existens. Det är därför mötet med Jesus är så laddat. Det är därför mötet med Jesus är så omskapande. Därför att i Kristus, han som är själva kärnan i skapelsen, där någonstans så är vi mitt i en pågående skaparprocess. Det går en väg från förundran över skapelsen till tro. Och det är min tredje tanke. Därför att skapelsen pågår så finns det alltid en chans till en ny begynnelse. Och vad jag önskar att jag kunde säga det till dig som är vid vägs ände, så att inte det låter som ett billigt hallelujarop. Därför att skapelsen pågår så finns det alltid en chans till en ny begynnelse. Jag tänker ibland på det som ju inte ens går att föreställa sig. Och det är där hur allting en gång började. Så när Gud skapar den himmel och jord så står det att allting var öde och tomt. Without form or void, som det står i en engelsk bibelöversättning. Alltså formlöst. Först fanns ingenting. Och sen, och redan där talade det för mig, tvärstopp. Alltså, någonting måste ju finnas för att något annat ska börja finnas, eller hur? Någonting måste ju ha varit först. Tänk om det inte är så i Guds värld. Skildringen beskriver hur det över vattnet, över det öde, svävar en gudsvind. Den drar över djupen, och djupen är inte sterila och ofruktbara, utan de där djupen är tydligen havande med allt. En tomhet myllrande av löftet om liv. Alltså, Gud behöver inte goda förutsättningar och ett bra grundmaterial för att göra någonting i våra liv. Han är expert på detta. Gud är den enda som kan skapa ur intet. Ur det som ingenting var kallade han fram någonting. Inte bara då. Skapelsen pågår. Han håller på så hela tiden. Han gör det också i våra liv. Och kanske det mest hoppfulla av allt. Om skapelsen pågår så är det sista ordet om ditt liv ännu inte sagt. Bibeln och historien är full av människor som bekräftar att det är så. Det sista ordet om ditt liv är inte sagt. När alla resurser var tömda, när alla vägar hade prövats men inte ledde någonstans, där vi dömde oss själva för att vi hade bränt alla möjligheter, alla förutsättningar, precis där berättar Bibeln och historien att där börjar Gud skapa. I en begynnelse började Gud skapa. och han fortsatte så. Det finns alltid en möjlighet till en ny begynnelse. Det finns det i din relation. Det finns det i din kärlek. Det finns det i ditt samvete, även om du inte tror det själv. I en begynnelse började Gud skapa. Varje morgon så har jag vaknat vid en värld vi inte själva har skapat. Men varje morgon vaknar vi också till en ny begynnelse. Så här står det i klagovisorna. Men Herrens nåd tar aldrig slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Och så till sist. Det eviga livet har bara börjat. Det pågår och jag tror att det utvecklas. I en begynnelse började Gud skapa himmel och jord. Jag tror att skapelsen av himlen, av det eviga livet, också pågår för fullt. Ibland beskrivs ju det eviga livet som en evig vila. Och det finns många människor som värjer sig mot en sån beskrivning, eftersom det låter minst sagt långtråkigt. En evig vila. Alltså vila en stund för att sen hugga tag i nya uppgifter, det är väl en sak. Men vila i evigheters evigheter, det låter ju ungefär lika upphetsande som att titta på målarfärg som torkar långsamt. Som om det himmelska vore en gigantisk sovsal för alla som inte längre är i livet. Ett slags kosmisk sparritual som ska pågå och upprepas i evigheters evigheter. Bibeln är faktiskt främmande för en sån beskrivning. Jag tror att evigheten vimlar av liv. Jag tror helt enkelt att det blir väldigt roligt. För om det är sant att växandet är livets nyckelidé, Så att skapelsen är stadd i ständig utveckling, så vore det rent ologiskt att tänka sig att allt sammans avstannar någonstans och det eviga livet blir ett oföränderligt tillstånd. Läser man skapelsetexterna noga så märker man att det finns en stegring i skapelseberättelsen. Där varje dag har fler skapelsemoment än den föregående. Hur Gud går från de lägsta formerna av liv till de högsta formerna av liv. Alltså det stegrar. Och så tror jag på en fortsatt stegring genom hela evigheten. Skapelsen pågår och aldrig någonsin ska det bli färdigt. När vi bollade de här tankarna, Thomas och jag, emellan oss, så skickade han ett mejl till mig och kommenterade det. Och jag citerar tänkaren Thomas Brunegård. Det blir inte bara nya begynnelser. Allting kan bli högre, mera, djupare. Alltså gudomliga lösningar. Skapandet har en sån ofantlig dynamik. Jag tror verkligen att det är så. Lovsången där ska bli en ständigt förnyande känsla. Inte lovsång som ett evigt upprepande, utan lovsången som ett kreativt utvecklande arbete som i evigheters evighet ska lyfta himmelen vidare. I en begynnelse skapade Gud, började Gud skapa himmel och jord. Mitt i den skaparprocessen är ditt liv och mitt liv. Det är våra förutsättningar. Vi ber. Herre, jag vill be dig alldeles särskilt för den som idag behöver ett skapelseunder i sitt liv. En ny begynnelse. Jag vill be för den som är vid vägs ände. och som har nästan gett upp hoppet om att något nytt skulle kunna ske. Herre, du som sa, bli ljus, ljus bli till. Säg det också in i ett sånt liv och in i allas våra liv. Amen.